och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning, hälsa och lärande. Jag heter Karin Rådberg och vid min sida sitter ju läslusen Niklas Åkerblom. Hur mår du idag, Niklas?
Tack, Karin. Jag mår bra. Hur mår du?
Jag mår bra, tack. Jag känner att rösten sviker. Jag ska dricka vatten strax. Niklas, vilken bok läser du just nu?
Just nu har jag precis läst ut Profeten och idioten, tror jag den heter, och gått på grupp med Sigge Eklund. Jag tycker Sigge Eklunds böcker är ganska bra. Men jag har inte kommit så långt att jag kan recensera den riktigt ännu.
Nej. Och en annan fråga då, relaterat till läsning. När besökte du senast ett bibliotek?
Ja, men jag måste nog villigt erkänna att jag är inte så frekvent besökare på bibliotek. Däremot så jobbar min fru med yngre barn på sin skola än vad jag gör. Och hon håller uppe andan i familjen och tar med både mig och våra barn på bibliotek. Så senast var nog några månader sedan.
Okay.
Du då?
Igår, skolbibliotek på min skola där jag jobbar. Och på tal...
Men måste säga, räknas en skolbibliotek, så var det ganska nyligen för mig också.
Men annars så var det nog ett tag sen. Men jag har ett bibliotek i Högdalen där min bror också jobbar, så där är jag ibland. Nog om oss, på tal om läsning och bibliotek. Dagens avsnitt handlar ju just om det. Och idag har vi inte en och inte heller två, utan vi har tre gäster på besök. Och samtliga är verksamma på Ekens skola som ligger i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Varmt välkomna. Nu ska vi se så att jag säger rätt. Anna Persson,
hej,
Hanna Forsberg och Åsa Kullander.
Yes.
Vad roligt. Vi har ju försökt få till det här ganska länge. Äntligen är ni här. Berätta lite om er själva. Åsa, du får börja.
Ja, alltså jag jobbar ju då som skolbiblioteksansvarig på Ekens skola. Och jag var med när skolan startades. Så då var liksom skolbiblioteksutrymmet bara ett tomt rum, som ett blank canvas. Och sen så har jag anpassat utifrån teman som lärarna i svenska läser och de allmänna teman som vi läser ämnesövergripande också på skolan. Plus att jag utformar efter elevernas önskemål.
Spännande, tack.
Och jag, Hanna, jag jobbar som svensklärare då och har arbetat på Eken sen, det är nog mitt fjärde år nu, tror jag. Och jag har ju inte jobbat på högstadium tidigare, utan jag är framförallt mellanstadielärare. Men jag trivs jättebra tillsammans med mina kollegor här.
Och Anna.
Ja, Anna Persson heter jag. Jag jobbar också som svensklärare på Ekens skola och jag har jobbat bara på högstadiet. Jag är ju utbildad också på högstadiet och gymnasium och så, men jag älskar att jobba på högstadiet. Vi är väl här idag, tänker jag, för att vi fick ju ett stort pris här i höstas. Det stora läspriset, och det fick vi för att vi jobbar så bra med läsning på skolan.
Grattis, det är ett jättefint pris faktiskt. Så stort grattis.
Verkligen, och utöver att ni verkar vara en fantastisk skola, så är det just därför ni är hitbjudna, för att prata om läsning, hur vi väcker liv i läsningen bland våra unga. Och som du säger, Anna, så vann ju ni det stora läspriset som delades ut på bokmässan. Och min dröm under hela uppväxten var nog att bli sportjournalist. Och närmare en sportjournalist kommer jag nog inte än att ställa den här frågan. Hur känns det?
Fantastiskt.
Och ni vann ju, om vi börjar där. Om jag har förstått rätt så är det 150 000 kronor.
Mm.
Får man fråga vad ni ska använda pengarna till?
Det får man. Fortbildning. Vi ska skapa två nya ämnesveckor. För vi jobbar på en skola där vi jobbar i ämnesveckor. Så vi ska resa lite för att få inspiration. Vill ni tillägga något?
Ja, de här pengarna, det låter väldigt mycket, 150 000. Men det kommer med ganska mycket regler, de här pengarna. Det är ju inte så att de åker in på våra egna bankkonton, utan det ska gå till oss, till fortbildning. Det fick inte heller gå till skolans. Vi får inte köpa läroböcker och sånt för pengarna. Så att lite kruxigt var det för oss att tänka ut vad ska vi göra för någonting. Men fortbildning ska det bli, och vi ska bygga en vecka som handlar om Shakespeare.
Wow.
Och då åker vi till London. Vi går på The Globe.
Får jag fråga, vi i det här avsnittet, är det ni och elever eller lärarkåren?
Det är vi som, alltså
vi som har fått fyra.
Vi fyra.
Ja, jag förstår. Mm. Mm. Inspirationsresa.
Ja.
Vad spännande. Om man ska åka några dagar till London med elever så tror jag nog vi skulle behöva lite mer pengar.
Ja.
Ni sa precis att ni hade 450 elever.
Ja, men jag tänkte alla elever. Jag tänkte kanske niorna eller något sånt där. Ja.
Så det ska vi göra först. Sen så bygger vi också en berättarkonst. Och var föddes den? Jo, i Grekland, antikens Grekland. Så då åker vi till Aten också i några dagar och ska hitta inspiration.
Och kan vi säga det, på er skola så jobbar ni med ämnesveckor, för det kan väl vara bra för lyssnarna också att förstå. Kan ni inte förklara vad det innebär för de som inte känner till konceptet med ämnesveckor?
Mm. Alltså, då är det ju så att vi träffar en klass i taget. Man jobbar i 5 veckors perioder. Så jag träffar till exempel en sjua en hel vecka och har svenska med dem. Och sen nästa vecka kommer en ny klass som jag har svenska med. Och de har alltså då svenska en hel vecka, matte, engelska, NO och SO. Och sen har de insprängt de här praktisk-estetiska ämnena som är varje vecka.
Ja, så eleverna läser alltså ett teoretiskt ämne per vecka.
Vad ser ni för fördelar med det?
Bara fördelar. Mm. Nu är ju vi svensklärare här och jobbar med litteratur med Åsa och så. Vi hinner ju läsa en bok på en vecka. Och man kan verkligen dyka ner i boken. Jag har jobbat med skönlitteratur på så här traditionella skolor också. Och det går ju också jättebra. Men här blir det som att vi kan pausa och vi kan prata om det och vi kan skriva. Och det är liksom ingen ställtid går bort att man ska gå ut ur klassrummet och komma in, hämta nytt material och så. Utan materialet ligger i klassrummet hela veckan. Eleverna går på en rast och så kommer de tillbaka och så bara fortsätter vi. Det är ju inte så att jag behöver, ja, vad gjorde vi i måndags? På Eken så jobbar jag mer koncentrerat.
Och jag kommer ju då från mellanstadiet och sökte mig till Eken just för att det var ämnesveckor. Och jag kanske inte riktigt håller med Anna att absolut, visst det går att jobba på liknande sätt med en bok. Men det blir inte samma kvalitet. Och jag upplevde nog mer att det var lite mer på ytan. Så att nu kan jag känna att man kan verkligen gå in i en bok och djupare diskutera boken man läser. Eleverna får ju ha boksamtal liksom, och höra varandra. Och det har vi pratat mycket om, att de får höra varandras tankar. Och ja, men så här, som våran lilla bokcirkel som vi har, vi och några till kollegor.
Mm. Och jag tänker också ur ett elevperspektiv så måste det ju vara skönt att de, ja, men de har sin ämnesvecka i svenska CV och så har de idrott och bild och slöjd och hemkunskap och någon lektion matte tror jag de har också, va? Och sen moderna språk. Men det blir färre ämnen att fokusera på varje vecka. Och de har ju 17 ämnen som de läser på högstadiet.
Och jag sitter även och tänker på det här när man hör elever som har lite jobbigt i skolan, att eleven har lite lång startsträcka, komma igång. Det man gör det en gång på måndag morgon antar, och sen är man ju igång. Så startsträckan försvinner ju, vilket är ju fantastiskt.
Mm. Ja, men vi har ju bjudit in er för att fokusera på läsning. Men det är ju bra att liksom lyssnarna förstår lite var ni kommer ifrån. Vi ska fokusera på läsning, vi ska prata läsfrämjande insatser och såklart skolbibliotekets roll. Och vi är såklart nyfikna på hur ni organiserar er. Vi har ju pratat lite om det redan nu. Men hur organiserar ni ert arbete och elevernas skoldagar? Och hur planerar ni för att kunna arbeta så läsfrämjande som möjligt som ni gör?
Grunden är ju ämnesvecka.
Mm.
Sen gör vi en planering utifrån, ja, men kunskapskrav och centralt innehåll. Vi börjar ju där. Och om vi till exempel ska jobba med minoritetsspråk, då planerar vi den veckan. Hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Ska vi prata, skriva, titta på film, klipp, musik? Vad ska vi fokusera på? Och då diskuterar vi med Åsa. Finns det någon bra bok som kanske handlar om samisk kultur eller samiska språket eller någon av minoritetsspråken? Och Åsa har stenkoll på alla böcker. Mm. Har typ läst alla böcker i biblioteket. Så hon kan ju guida oss. Så vi kommer med ett ämne liksom. Och sen så får vi då tips av Åsa. vad skulle kunna passa in i just den här veckan. Lite så organiserar vi oss.
Och då, när man har en sån vecka, då läser generellt eleverna samma skönlitterära bok.
Alla läser samma, alltid.
Ja, alltid. Ja. Ja,
inte alltid kanske. Ja. Men för det mesta, hela klassen läser samma bok.
Ja.
Mm. Vi är tre svensklärare. Ja. Och så är det Åsa, bibliotekarie. Det är vi som jobbar väldigt, väldigt nära. Och Åsa är väl spindeln i nätet.
Ja, med litteraturen. Ja. Jag är ju inte pedagog som ni är, men jag är expert på åldersgruppen och litteraturen som finns, utbudet som finns. Så att jag tror att en nyckel är ju att jag är med i era planeringar och att jag finns med redan från start. Och där kan jag liksom hålla mina tentakler ute. Ja, okej, nu är de ute efter det där. Och så får jag researcha lite i min liksom kunskapsbank och läsa på och läsa, framförallt läsa jättemycket litteratur för att kunna serva både lärare och elever.
Ja, men för det där kommer jag ihåg. Jag är ju själv svensklärare. När jag jobbade som lärare, vi hade väldigt svårt att tipsa eleverna. Vi hade ingen skolbibliotekarie. Det här var ju ganska många år sedan nu. Vi hade ett rum med ganska mycket litteratur och någon typ av litteraturkanon som vi inte riktigt kände nådde eleverna så. För vi hade ju behövt dig eller någon med din kompetens. För att då blev det att vi började ju läsa litteratur, vi själva ungdomslitteratur, och sen så hade vi en podd som heter Bokbusarna, vilket är ett jättetöntigt namn, och det var mest för vår egen skull, och så vill vi sprida den till eleverna för att de skulle höra så här, men det går att samtala om böcker. För som svensklärare så pratar jag för mig själv, Niklas, du är också svensklärare. Man har koll på den litteraturen man själv läste i skolan och den man tog sig igenom på universitetet som kanske inte är åldersadekvat. Och sen har man tur att ha barn i den åldern så kanske man har koll. Men annars har man ju inte koll vad eleverna vill läsa och möta. Vad som intresserar dem. Mm. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det var enkelt men ändå genialt att ha med skolbibliotekarien i planeringsfasen. Mm. Det är där jag tror att många skolor gör fel, inklusive min egen skola. Ah. Som tar in en expert senare kanske när man väl har planerat och satt planeringen, dragit igång och undervisat, och så landar undervisningen här och så tar man in lite hjälp. Men redan i planeringsfasen, jag tycker att det låter som en framgångsfaktor som jättehög.
I den dagliga skolverksamheten, utöver att du är med och liksom läser och tipsar svensklärarna om relevant litteratur, hur är du med i den dagliga verksamheten annars?
Alltså jag har ju ett tillgängligt bibliotek som har öppet under större delen av skoldagen. Mm. Men sen så har vi ju också, när de läser klassiker till exempel och ska låna klassiker, då måste vi ju boka in tid, och det ska finnas tid för varje epok att komma, så att de får ändå liksom tips utifrån där de ska välja och där de ska läsa och så ska de låna. Så att det är ju tidsödande arbete, bara det att ständigt vara tillgänglig och att ha biblioteksrummet öppet för alla elever.
Ja.
Plus att Åsa sköter ju, vi bjuder in författare ibland, eller poet, och då är det du som sköter den bokningen.
Ja, precis. Jag är kulturombud på skolan också, så jag har ju liksom även den, vad ska man säga?
Rollen.
Ja, för det är på årlig basis som ni har en författare minst per årskurs som kommer in.
Inte minst per årskurs, utan det är åttorna som får under. Mm.
Läser man också ett verk från den författaren innan besöket då?
Ja, för det mesta är det så.
Men jag tänker också utifrån det elevdemokratiska perspektivet. Och hur går det till när du köper in litteratur? Har ni något så här, biblioteksråd på skolan där eleverna får vara med och ge förslag? Eller hur funkar det?
Inte mer än att de vet att de kan komma när som helst till mig och be mig. Alltså jag har ständigt en sån här tips på inköp till biblioteket. Ja. Så att det kan de komma och ta när som helst, skriva en lapp och lämna antingen i bibliotekslådan eller lämna till mig om de vill göra det personligen. Så det är när de är sjuar, när de är nya på skolan, så är jag jättenoga med att ha lektioner, bibliotekslektioner. Så här ser det ut på den här skolan, det här erbjuder biblioteket och det här förväntar jag mig av er och det här kan ni förvänta er av mig. Så att jag liksom sätter ribban redan när de är nya på skolan så de vet vad det handlar om. Och dessutom berättar att det är till för er, det är er skattkammare. Så att ni har möjlighet att påverka utbudet.
Jag vet också att du har en Instagram,
Biblioteken.
Biblioteken, precis.
Fyndigt.
Ja, jättefyndigt. Och där är du ganska aktiv. Du lägger ut ganska ofta där.
Ja.
För den följer jag nämligen.
Ja, vad roligt.
Ja, det gör jag.
Får jag säga en grej bara? Regeringen har ju också pratat om att det ska finnas ett skolbibliotek på varje skola. Och jag ville bara liksom trycka på det här att det är inte bara ett bibliotek som behövs, utan du var också inne på det. Det behövs en kunnig person.
Mm. Verkligen.
Där. Ja, som kan och som läser mycket. Och som, det går väldigt bra att planera saker, men har du inte en uppdaterad person som läser nya böcker eller ungdomslitteratur, ja, men då blir det inte lika bra. Det blir inte samma kvalitet.
Och det är så sant, för det släpps så mycket böcker. Mm. Jag hade en svensklärare en gång som berättade att när hon var liten så var hennes mål att läsa alla böcker i världen. Och sen när hon liksom insåg att det kommer inte ske, hon blev väldigt besviken, för det kommer så mycket litteratur. Och det går fort i... Alltså den åldern som ni jobbar med, det, utvecklingen går extremt fort kring vad som intresserar dem och så kanske vad de också måste möta utifrån skolans demokratiuppdrag. Så att det gäller att man har en skicklig bibliotekarie, verkligen.
Om vi kollar på, vi har de här ämnesveckorna. Vi har en skolbibliotekarie som finns med i planeringsfasen. Vad mer är det ni gör som har gjort att ni har fått mottaga det här fina priset?
Ja, vi jobbar ju med skönlitteratur alltid. Vi pratar också om svåra ämnen. Våra elever läser 8-10 böcker per år. Vi är läsande förebilder, alla på skolan. Eleverna sitter i korridorer och läser böcker. Det är mycket läsning hos oss.
För visst har ni också en schemamodul eller vad vi ska säga som är hela skolan läser, om det är måndagar eller fredagar.
Fredagar.
Ja. Mm. Så även om de inte har ämnesvecka i svenska så läser de.
Mm. Exakt.
Jag tror att när jag har varit på er skola någon gång så har det suttit så här, vad ni olika lärare på skolan läser.
Så det är Åsa som har fixat.
Ja, men precis.
Så det är ju synligt, just att vara en läsande förebild är ju också en viktig del i det hela. Ja.
Jag undrar också, hur jobbar ni med mobilen? Och då med, alltså kanske med avvarandet av mobilen kanske snarare frågan är. Men får eleverna ha mobiler på den skolan?
Nej.
De lämnar in den när de kommer och får den när de går?
Nu har ju vi klassen hela dagen i våra klassrum. Så de lämnar in den när de kommer in i mitt klassrum. I ett mobilskåp som vi låser. Så. Mm. Sen bestämmer jag när de ska få tillbaka den. Ja, och det kan vara lite olika. Om de ska gå på lunch så får de tillbaka sin telefon över lunchen. Men när vi har kortare raster så är den fortfarande inlåst.
Fast nu, allting kan ju låsa som att det är så här bara perfekt. Så är det inte.
Nej.
Vi har en ständig dialog och framförallt nu kanske ännu mer, för att det används jättemycket mobil i matsalen och det är ju någonting som vi som skola måste ta tag i. Jag kan tycka dock i alla fall att det börjar hända någonting, att det blir en dialog. Alltså eleverna diskuterar själv sitt mobilanvändande, tycker jag mig ha hört sista året. Att de börjar reflektera över det här, att man bara sitter med sin telefon. Så man kan höra elever ibland som bara, men hallå, kan du inte lägga bort din mobil? Kan vi inte prata? Det har inte jag hört förut, så det är något nytt. Så att vi pratade om det på vägen hit. Mm. Att det kanske börjar bli en sån här motreaktion.
Har ni sett Laika 13? Har ni hört talas om Laika 13?
Ja, nej. Inte sett.
Nej, men det är ju... Visst har jag pratat med dig om det här, Niklas? Ja, man har skapat en AI och den här AI har fått in... Ja, men data har haft normal uppväxtvillkor, mamma, pappa, liksom tryggt. Men sen så har hon spenderat, för det är en flicka som är 13 år, därför Laika 13, spenderat majoriteten av sitt liv på sociala medier där ungdomar i hennes ålder vistas. Och vilka typer av beteenden som den här AI:n har utvecklat. Och det är så otroligt obehagligt att se. Men det handlar ju om den psykiska ohälsan såklart, självskadebeteende, depression. Så att jag hoppas att det kommer en motreaktion från ungdomarna själva kring sitt mobilanvändande. Så måste vi hjälpa dem, och att ta in deras mobiler under skoltid, det är det minst vi kan göra som skola, tänker jag.
Har ni något online-bibliotek, digitalt bibliotek?
Stockholms stad är ju fantastiskt på det sättet att vi har det här stora medioteket som alla kommunala skolor har tillgång till. Och där finns det ju både digitala och e-böcker. Och det kan de ju eleverna komma åt med hjälp av sitt lånekonto. Däremot, det använder inte vi så mycket, för vi jobbar lite analogt på det sättet att vi vill gärna att eleverna ska ha en fysisk bok. Mm. Just kanske lite för att bara motverka det här som de ändå är inne i hela tiden med både iPad och mobil.
Med din expertis i området, tror du att e-böckerna generellt bidrar till mer läsning eller är det ett hinder?
Nej, ett hinder tror jag inte. Jag tycker att det är ett komplement. Och det finns olika preferenser bland elever hur de vill läsa, och då är det väl jättebra att det finns både e-böcker och liksom ljudböcker och fysiska böcker. Man bara pumpa ut allt som går och som är läsfrämjande. Mm. Jag har inga såna betänkligheter. Nej. Faktiskt. Nej.
Intressant. Jag skulle nästan vilja stanna i det här ämnet en liten stund till, liksom hur ni arbetar. Och för jag är så himla nyfiken, och jag tror att många skolor har så mycket att lära av er kring läsfrämjande. Ni nämnde förut att ni läser generellt samma böcker för en grupp. Och så har man en eller två eller tre eller sju som ganska snart kommer och säger: den här boken var ingen bra. Hur gör ni då?
Det säger de inte.
De gillar
alltså
allt.
Vi säljer in boken så pass bra. Nej, men de ser ju... Nej, men jag tänker så här, det är precis som små barn i förskolan. Där man tänker som förälder, hur 17 ska mitt barn kunna sova tillsammans med de andra, och så gör den det ändå. För de kanske inte älskar boken, men de får ju höra varandra. De får höra varandras tankar. Och, ja, men jag tror att de blir inspirerade av varandra. Mm. Vilket gör... Ja, men min bästis sitter ju och läser och har uppfattat boken på det här sättet, eftersom vi pausar och diskuterar. Så att vi får inte den frågan. Nej, på riktigt.
Och
nej.
Ofta så tycker de också när de har läst färdigt boken, och när vi har verkligen har jobbat med den och fått syn på sina egna känslor och andras tankar och så, så tycker de nästan alltid: det här var bästa boken jag läst.
Varje gång.
Men, och jag måste säga, jag hade en klass och jag sålde inte in den här Möss och människor på ett bra sätt, tydligen. De var jätte så här neggiga till att börja läsa den boken. Men det var bara, alltså, vi skulle läsa den här och vi hade små pauser, och så fick de sitta i grupper och diskutera boken. Och sen såg vi filmen och jämförde boken och filmen. Jag skulle nog säga att nästan alla var glatt överraskad och tyckte att den var fantastisk. Och att då boken var mycket, mycket bättre än filmen.
Vad roligt att du säger det, för jag har ju ett barn som går i årskurs 9 och precis har haft svensk. Så jag bara: läser du Möss och människor? Jag blir jätteglad. Och hon tyckte att det var kämpigt och det är konstigt och den här. Och herregud. Och sen efter att de hade sett filmen och hade jämfört. Och då, det var så mycket känslor kopplat till den här upplevelsen. Det är mycket känslor att läsa Möss och människor. Just. För mig var det i alla fall det när jag gjorde det. Och det var så kul att så gav det så mycket. Och det är det där som man som förälder också blir så glad över.
Precis.
Jag skulle ju aldrig ha kunnat så här, boktips, Möss och människor. Men ni lyckas ju med det. Det är fantastiskt.
Positiva nyheter i skolans värld, de duggar ju inte alltid så tätt. Men i höstas så publicerade Statens medieråd två nya rapporter om barn respektive ungas medievanor. Glädjande nog finner myndigheten bland annat att det dagliga läsandet av böcker och tidningar ökar i alla åldrar. Det som aldrig läser alls blir färre. Statens medieråd ser att de läsfrämjande insatserna börjar ge effekt, men att vi måste fortsätta det här viktiga arbetet. Mobiltelefonerna har fortfarande en väldigt central roll i de ungas liv. Vad är era tankar kring att vi ser en liten vändning på det här?
Glädjande. Ja. Såklart.
Vad
kan
det handla? Vad tror du att det beror på?
Nej, men alltså lite är det väl så. Jag tror ju lite grann på det här som jag sa förut, att de själva har börjat kanske reflektera liksom över... De kanske har märkt att de har tappat, jag vet inte, med vissa förmågor. De kanske börjar känna sig lite ensamma när de sitter med den där luren liksom framför sig. Jag vet inte, vad tänker du, Anna?
Ja, jag tycker det här är ett jätteintressant fråga, för jag har också ofta funderat över vad gör det här digitaliseringen och sociala medier och TikTok och det här snabba liksom med våra hjärnor. Så jag har nu börjat läsa lite sådana rapporter. Och jag tycker att den här frågan är super, super intressant, för jag tänker också att om det nu börjar vända så behöver vi ju hålla kvar vid det. Och jag tror att vi i skolan behöver jobba mer med läsning i alla ämnen. Att kunskapsinhämtningen måste också ske i SO och NO och slöjd och alla andra ämnen via text. Jag tror att vi är ute på farligt vatten om vi börjar visa filmer och instruktioner och sånt. Och lärarna pratar för mycket. Jag tror att vi behöver backa bandet lite och ge elever kunskap via text. Vi vet ju att 80% av vårt ordförråd kommer från tryckt liksom text. Mm. Så att om det nu håller på och svänger. Den där rapporten har jag inte läst, men om du nu gör det så kan jag väl hålla med dig också, Hanna, att det kanske är så att det finns något socialt i det. Jag hoppas verkligen det, men jag tror inte att skolan kan inte släppa läsandet. Kunskapsinhämtning via text, det tror jag vi behöver jobba jättemycket med i skolan idag.
Ta tillbaks de här böckerna som man liksom har kanske under ett antal år snålat in på, eller vad man ska säga, och använt sig mer av digitala läromedel. Jag tror mer på det här att faktiskt få ha en fysisk bok och bläddra i. Och det märker vi, det efterfrågar ju också föräldrarna många gånger för att kanske lättare kunna stötta sitt barn.
Ja, jag tror också att man måste fundera, men man läser ju även digitalt, men vilka typer av strategier behöver man för den typen av läsning? Mm.
Jag märker själv när jag läser en fysisk bok så läser jag mer koncentrerat än om jag läser på en läsplatta eller dator. Då har jag en tendens att skumläsa. Jag tror att hjärnan är programmerad att scrolla på ett annat sätt på våra digitala verktyg. Och då blir det att texten också läses scrollande på något sätt, om ni förstår vad jag menar. Så att den fysiska boken, den ger oss ett lugn.
Och samtidigt så går vi nu mot digitala nationella prov. Skolan jag jobbar på ska göra utprovning till PISA 2025. Det är digitalt. Man kommer att kunna klicka sig vidare.
Men proven är väl jättebra om de görs digitalt och att det rättas också centralt. Och det, jag tycker inte att det är samma fråga.
Nej, okay.
Jag tycker att det är en helt annan fråga.
Men sen så tycker jag nog också att man måste väl fundera lite på, för vi jobbar ju också lite olika, vi lärare. Jag vill ju till exempel att vid bedömningsuppgifter som lämnas in till mig, då vill jag ha det digitalt, för jag har jättesvårt att läsa deras handstilar, och jag tycker också att det blir liksom ett bättre helhetsintryck när det kommer in digitalt än om jag får ett papper med deras suddade. Men där jobbar vi lite olika. Så, men under själva processen, när de liksom ska tillverka den här texten, då vill jag ju helst att de skriver för hand. Så jag tänker att man måste kanske välja det också. Och jag personligen kan ju tycka om att lyssna på böcker ibland. Det är inte alltid det funkar jättebra. Jag måste verkligen komma in i boken för att kunna var koncentrerad när jag lyssnar.
Läser ni böckerna som ni har bestämt samtidigt som eleverna, eller läser ni dem på förhand?
Både och.
Ja, med förhand.
Ja, fast både
kan inte läsa.
Men jag tänker med tipset kommer från Åsa. Hon har läst den förhand.
Ja. Men då läser jag den alltid innan. Ja. Nej, men för jag kan inte jobba med någonting som inte jag älskar. Jag måste ha en känsla för boken, annars så blir det ju inte alls något bra.
Har det hänt någon gång att Åsa har kommit med någon bok så här, den här, och så har ni tänkt så här, nej?
Mm. Ja, det har hänt också att, det måste jag bara säga, när jag kom in och var ganska ny och bara hoppade in mitt i en termin. Och det var en bok som jag kände bara så här, men gud, och jag hade inte hunnit läsa den, så jag var tvungen att läsa den under tiden som eleverna. Och då blev det ju en sån att jag kände så här, nej men jag var ingen bra inspiratör. Men sen kan jag också tycka att det är viktigt att bara för att vi har bestämt en bok som kanske är en bok som alla ska läsa, så behöver jag ju inte älska boken. Det är ju lika viktigt att så här, den här boken, den är helt okej. Men jag tycker ändå att man ska ha tagit sig igenom det. Så att jag vet inte.
Men jag tror också att det handlar om, det kanske inte är världens bästa bok, men det som blir världsbäst är ju diskussionerna runt.
Ja.
Och vi lyfter upp diskriminering, vi lyfter upp svåra frågor som svensklärare, så det är ju det som är själva grunden, att vi vågar ta tag i frågor som är lite komplicerade och som får eleverna att tänka ett varv till.
Eleverna ska inte bara lära sig ämneskunskaper, de ska ju också lära sig att vara demokratiska medborgare i samhället. Hur kopplar ni ihop skönlitteraturen med lite svårare ämnen? Vi kan säga HBTQ eller vi kan säga heder eller vad vi nu har för utmaningar. Det kanske är de två, samtycke till exempel. De nya skrivningarna i Lgr 22. Hur kopplar ni ihop det här demokratiuppdraget med läsningen?
Vi jobbar ju bara med sånt.
Ja.
Det är ju det här vi gör.
Ja.
Just nu har jag 8 år som har pratat idag om böcker, för vi har kärleksvecka nu. Och då är det HBTQ. Och de har suttit i akvariemodell och diskuterat böcker som de har läst utifrån de här olika ämnena.
Ja, och så det är ju en vecka där de läser. Vi har 5 titlar eller något, och så får de välja, eller man lottar vilken titel man får. Så där läser de ju olika.
De läser olika böcker, men sen presenterar de den här boken i lite poddform för sina kamrater. De här frågorna jobbar vi med. Vi håller precis på att göra ett material nu kring just hedersnormer.
Ja. Ja, men det är det här som är kärnan i att vara lärare. Jag ser att det så här blixtrar lite i era ögon. Att det här kreativa med att vara lärare och skapa och hitta de här dotsen som liksom går ihop. Den där, fantastiskt.
Ja, men det syns verkligen. Och man önskar nästan att de som lyssnar hade fått vara här och se det.
Men det kommer en bild.
Ja, det kommer. Den kommer nog göra alla oss rättvisa, det tror jag.
Alltid.
Men jag har en fråga, för jag kan tänka mig att en del lärare som sitter och lyssnar på det här, så tänker de så här: gud vad bra, men hur ska jag få tid med det här? Hur ska jag kunna planera upp den här veckan? Och då måste jag ändå ställa frågan, finns det några givna läsårsplaneringar som ni bara små detaljändringar, eller hur får ni tid med detta?
Vi har tid. Vi har ju ämneskonferenser varje vecka, och vi planerar tillsammans alltid.
Och det är också lättare
i ämneslag. Det är vi 3, Åsa, Hanna och jag och Cecilia, vi 4 stycken, och vi planerar tillsammans, och vi lägger till och vi tar bort och vi utvärderar och finjusterar hela tiden.
Och nästa år så kommer ni till augusti, och då kollar ni lite så här: vad gjorde vi förra augusti? Mm. Ska vi köra det om igen eller ska vi förändra någonting?
Ja.
För det är ju en tidsbesparing.
Och sen utvärderar. Alltså att eleverna får också svara på anonymt vad de har tyckt om veckan och boken. Och en del kommer ju fram och säger att den här boken, framförallt under den där kärleksveckan, då har vi fått in lite feedback på vissa böcker som vi får skrota. Mm. De känner inte igen sig liksom. Mm. Och det är också roligt, för att de har reflekterat över att en del böcker är skriven i mer talspråk än skriftspråk. Det är lite kul att de har reflekterat det själv. Men jag måste bara säga också att det underlättar ju om man tycker om varandra, och jag tycker jättemycket om mina kollegor. Jo, men på riktigt, och det underlättar. Vi har ju också en liten egen läscirkel, och då diskuterar vi också böcker, och då kan man ju komma på saker även fast det inte är liksom under arbetstid.
Och då läser ju vi inte ungdomslitteratur, utan vi läser vuxenlitteratur.
Ja. Men jag skulle, för ni delar ju också årskurser då, för att ni går in i olika årskurser. Ja. Så att ni kör ju varandras planering, eller er gemensamma, ni flera olika lärare som testar. Så för ibland när man har gjort någonting själv så kan det vara svårt att utvärdera sig själv. Men om det är flera som är i samma planering, så blir det ju också mer kritiska blickar eller positiva blickar, alltså hur som, att det blir en bättre utvärdering helt klart.
Och jag måste bara säga också att under en period nu när jag har 3 7-or, så varje vecka blir ju olika, för att jag ändrar hela tiden. Ja. Och vilken klass har jag framför mig? Inte att jag ändrar boken och liksom grunden, men ändå att man hela tiden liksom reflekterar över
och skruvar på sin undervisning.
Verkligen.
Hur mycket behöver ert ämneslag, som ändå älskar litteratur av grunden, ni har egna bokcyklar och så här, hur mycket behöver ni stötta till exempel ett mattelag eller ett annat ämneslag där vi också vill att de ska läsa mer? Behöver ni stötta dem? Eller är de lika intresserade?
Jag älskar den frågan. Vi pratade faktiskt om det på vägen hit, men jag var lite inne på det också tidigare ju, att kunskapsinhämtning måste ske via text. Och det har ofta, tycker jag, i skolan idag blivit så att allt som handlar om text hamnar på svensklärarna, och det är ju så märkligt. Så just det här lästappet som vi har sett de senaste åren, jag tror att det beror ganska mycket på det, för att då ska vi som svensklärare bära hela det ansvaret, vilket ju inte alls är meningen. Utan jag tror att stötta en mattelärare i mattelärarens läsning, den tror jag är lite svår. I så fall är det lättare för oss att stötta en SO-lärare där det är lite mer text. Får jag bolla tillbaka frågan till dig? Jag tror att du har någon tanke kring att du sa matteläraren.
Jag vill bara flika in när du sa SO nu. För jag och våran SO-lärare på skolan, vi testar nu under det här läsåret att hon då träffar, för vi har ju, hon har samma klasser precis som jag. Så hon träffar dem veckan innan jag har dem. Och vi reste till Polen tillsammans och besökte Birkenau och Auschwitz och allt. Och då bestämde vi oss för att vi skulle se hur vi kunde få ihop svenskan och SO mer på ett, liksom, lite tematiskt. Och då så läser hon, ger hon fakta om förintelsen. Och så sen har hon varit hos mig och så har de läst en bok som heter Natten, som handlar om förintelsen. För det är ju ett känsligt ämne. Mm. Och det var svårt att bara ge dem en bok om förintelsen. Så att de måste liksom ha mer grund på fötterna, liksom vad det innebar och sådär. Och det vi har sett hittills är att det blev väldigt lyckat. Nu ska vi på något sätt sätta oss och reflektera över det här också och se hur vi ska kunna jobba vidare med det.
Och det var faktiskt ingen direkt baktanke med just matteläraren, utan jag tänker så här att ska man få till det som ni har åstadkommit, vilket man är så imponerad av och lite avundsjuk på faktiskt också, då tror jag alla på hela skolan behöver stötta upp kring det här. Jag tror att det är ganska enkelt som svensklärare med ett genuint intresse för litteratur att ställa sig bakom det här. Men ni verkar ha fått alla, matte, NO, idrott och så vidare, att ställa sig bakom en läsande skola. Och då undrar jag lite, vem är det som driver det här, eller blir man anställd? Är det liksom en anställningsgrund att vi tror på litteratur här?
Får jag svara på den frågan? Det är ju vår fantastiska chef. Hon brinner också för läsning. Hon är i grunden svensklärare. Hon ser till att vi är läsande liksom, hela skolan. Och sen Åsa som intervjuar alla lärare. Vad läser du? Vad tycker du? Vad är den bästa boken du har läst? Beskriver om det. I skolan så finns det ju lästips från vuxna också. Så
inte bara svensklärarna utan från alla.
Alla.
Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
All personal.
Alla städare i gruppet.
Det där tror jag är en nyckel. När vi pratar om nycklarna här till att få en läsande generation eller en ny generation att läsa eller nästa generation att läsa, så tror jag det är att alla vi stötta läsning. Det är inte en svensklärare där eller någon annan där, utan vi tror på läsning. Jag tror att det är viktigt.
Ja, verkligen. Jag håller verkligen med.
Vi har kommit fram till programpunkten som heter Karins kritiska kommentar eller Niklas nitiska blick. Idag är det min tur. Så det är Niklas nitiska blick. Och den låter så här. Och innan vi alltid ställer den här lite mer kritiska frågan, så vill vi vara tydliga med att det inte är min och Karins åsikt, utan det kan vara åsikter som jag fångat upp i samhället eller sådär.
Och det är ofta sällan riktat mot våra gäster.
Nej.
Ska vi väl också säga.
Nej,
vi ska inte vara nitiska mot er nu.
Nej. Det kan man väl inte vara, nu har vi vunnit pris.
Ja.
Den låter så här. Innan rörlig media kom läste man böcker. Sedan kom filmen och 20 timmars spänning blev paketerat i en 2 timmars film. Under början av 2000-talet kom Netflix med sina serier med 20 minuters avsnitt. Detta trycktes ner ytterligare i YouTube-videos och på senare år shorts och reels. När vi nu försöker stärka läsningen hos våra barn och ungdomar ska vi inte tillbaka 1 eller 2 steg utan väldigt många steg. Vad är skolans ansvar och vad är föräldrarnas ansvar i det här, tycker ni?
Den här frågan har vi faktiskt fått förr.
Ja, men ni berättade ju, ni hade ju haft föräldrakafé eller föräldramöte.
Ja, det är bara det. Vi, som föräldrar så vill jag tipsa och uppmana föräldrar att tvinga sina barn att läsa. Vi måste vara med i läsningen som föräldrar. Man behöver se till att barnen kanske läser högt för en. Man kan läsa samma bok som sin tonåring och så kan man diskutera det tillsammans med sina barn. Man måste vara en läsande förebild. Även om man inte älskar läsning själv, så är det någon slags föräldraansvar ändå. Skolans ansvar. Vi behöver se till att det finns tid för läsning i skolan. Så är det. Det är inte mer komplicerat än så. Tid för läsning, lugn och ro, tyst omkring oss, och så läser vi.
Sen vill jag bara säga att det måste finnas böcker, fysiska böcker, såklart även e-böcker och ljudböcker, men det måste finnas böcker i olika genrer, olika svårighetsgrad. Det är A och O. Man kan inte ta bort den grejen.
Mm. Hur mycket tid tänker ni att en elev ska lägga på att läsa i skolan varje vecka?
Jag tänker 30% av alla ämnen, minst, av tiden ska gå på alla ämnen. Då pratar jag liksom SO och allting. Där kunskapsinhämtning ska ske via text. Det är vårt mål.
Högläsning nämnde du. Mm. Hur mycket jobbar ni med högläsning?
Massor.
Ja, kul.
Jag älskar att läsa högt.
Får jag fråga, läser ni högt eller läser eleverna högt eller är det båda?
Båda och. Mm. Men det beror också lite på klassen, liksom, om man kör högläsning, tycker jag, i liksom hel klass, eller om de oftast så kan de köra i små grupper. Och man märker att i sjuan är det jättejobbigt och i åttan går det bättre. Och i nian då säger de så här, kan inte vi få gå in i ett rum och läsa högt för varandra? Mm. Så det är ju också något som är fantastiskt. För oftast kan de ju vara jättebra en del på att läsa tyst för sig själv. Men det är svårt att läsa högt. Det tycker jag också är viktigt, för man vill lära dem just vid textskrivning. Att innan de lämnar in en text, så läs din text lite högt för dig själv. För då märker du om du har glömt skiljetecken. Eller. Så att det, liksom, man kan ju se jättetydligt, tycker jag, vilka som läser. Och det märker man på deras texter som de skriver sen.
Men jag tänker också så där med läsning, att högläsning just, för all text kommer ju från en muntlig tradition från början, när man satt vid lägerelden och berättade historier. Jag tänker, när jag jobbade med poesi, eleverna hatar ju att analysera dikter. Men när jag gjorde om och hade Kent-texter som de fick läsa och analysera, och sen bara, men hörni, det här är musik. Mm. Då blev det någonting helt annat, för när det är tyst, då är det tråkigt och dött ibland. Eller hur? Men när man kan sätta liv på en mening eller en röst eller en dialog, så händer det någonting också. Så det, den här högläsningen, den är supermysig.
Och inte bara mysig, den är också nyttig. Ja. För man hör sig själv. Ja. Och det är precis det jag pratade om innan också. Ibland kan det vara så att man kanske skumläser när man läser tyst. Och då förstår man ju inte vad man har läst. För att förstå på riktigt så behöver du ibland säga det högt. Mm. Och då i grupper jobbar vi mycket med läsgrupper. De läser högt för varandra. Jag lånar ut min röst. De läser högt hemma för någon. Och så läser de också högt i hel klass. En och en. Så att, läs högt.
Ett tips till alla svensklärare. Och kanske lärare i NO, SO och andra ämnen också.
Exakt.
Jajamän, och nu har vi kommit till avslutet av podden. Och som avslutning så brukar vi alltid be våra gäster att ge tre tips till våra lyssnare. Och utifrån dagens tema läsning, läsfrämjande, skolbibliotekets roll i skolan. Det är svårt att välja nu. Ni får ge tre tips.
Kan vi ta ett tips var eftersom vi är tre?
Det går jättebra. Om det blir fler tips så kanske inte det gör någonting heller.
Ja, om jag börjar då. Ja. Jag jobbar ju med läsutmaning i bibblan. Och det tänker jag att man kan göra även som förälder eller som lärare i svenska eller lärare överlag. Alltså ge dem en liten utmaning och sen så locka med någon liten typ av belöning. I mitt fall så är det ju alltid att jag ger dem en bok när de har fullföljt sin belöning. Men det kan ju se olika ut, såklart.
Jag vet inte, men jag skulle vilja säga också att släppa prestigen på vad som är liksom inne att läsa, eller läs det du vill. Ibland kan jag känna att det blir det här att man ska ha läst böcker som alla andra läser. Man behöver inte vara så himla pretto.
Nej.
Läs det du vill. Ja. Ibland kan det också vara så här att föräldrar också har en bild av att man ska läsa en viss bok. Varför då? Liksom. Så har du fått ditt barn att läsa en bok så är det en vinst. Mm.
Ja, men det håller jag med om. Mm. Jag känner också att det är många föräldrar som sätter vuxenlitteratur i händerna på tonåringar. Och då blir det inte lika roligt, tror Nej. Jag. Mitt bästa tips är, som lärare, jobba med böcker som du själv tycker är bra och där det finns spännande saker att prata om. Det är ett tips. Sen, läs högt också. Ja, inte bara högt.
Inte bara
utan
högt.
Läs också högt. Både tyst och högt. Läs också samma bok med hela klassen. För det är svårt också som lärare när alla har läst olika böcker. Hur ska de redovisa det? Vi kan inte prata om det. De ska skriva en bokrecension och alla har olika bokrecensioner. Då ska du läsa 30 stycken recensioner. Det blir inte lika roligt. Läs samma bok i klassen.
Och sen ibland så får vi frågan, varför kan de inte bara få välja en egen bok? Mitt barn tycker inte om att läsa. Ja, men då har vi ju hela skolan läser HSL och då får de välja egen bok. Och sen kan man ju läsa en egen bok hemma.
Vi använder ju skönlitteraturen som läromedel.
Ja.
Anna, Hanna och Åsa, nu ska jag kolla på rätt person. Stort tack för att ni har varit med.
Verkligen.
Det här gav verkligen jättemycket.
Mm-hmm.
Nu är vi liksom i kärnan.
Vi vill föra tillbaka podden lite in i undervisningen och det är där vi är nu.
Tusen tack för att ni kom.
Stort tack
för att ni fick komma.
Tack.
Skolprat är en podd om skola, undervisning, hälsa och lärande med oss, Niklas Åkerblom och Karin Rådberg. Skolprat produceras av Kunskapsskolan och oss når ni enklast på skolprat@kunskapsskolan.se. Hör gärna av er och tack för att ni har lyssnat.